Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och välkommen till podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Förra veckan var en stor vecka. Då släppte vi avsnitt 200. Och inte nog med det, vi passerade 5000 följare på Instagram. Stort tack till dig som lyssnar och följer oss. Vi finns på Instagram och på Facebook. Och stort tack också, kanske litet extra tack till mina Patreons som lyssnar på det bonusmaterial som mina gäster förser er med. Du kan också bli Patreon. Gå in på patreon.com/snutsnack. Ta del av det extra snacket och surret som vi har där. Idag heter min gäst Anders, 31 år som polis. Växlat lite mellan storstad och lite mindre stad. Och berättar om en händelse med hunden, han jobbar som hundförare. Och en annan stor händelse som påverkade honom mycket. Ja, när vi drar väl igång det här, jag säger som vanligt, var försiktiga där ute och så hoppas jag att du får en fantastiskt trevlig lyssning. 13-10-10-70-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
bli inbjuden.
Vad kul att höra. Och jag bugar och bockar lite extra, för jag vet att du har smittit iväg från familjen. Ni är uppe och hälsar på här i Stockholm, så jag har kidnappat dig lite här.
Ja, men det, ja, kanske man inte ska säga, men det kan vara skönt med en lucka också, lite från barnen en stund.
Ja.
Så det är lugnt, det löser vi.
Vad bra, vad bra. Vi pratade precis innan vi satte på inspelningen här om en nål som du har fått och en skål som du har fått. Du kan väl berätta lite kortfattat vad det säger, lite om din polisiära, om inte annat om din ålder.
Ja, det säger ju lite om både min tjänstålder och Lenas ålder. Så det är väl lite så här, ja, fast jag är ganska trygg med det. Det är som det är, den siffra. Det vi pratade lite om, det var väl att vi har jobbat i 30 år. Och då kan man beställa en nål, en nit och redlighet. Vilket vi är några kollegor som har gjort faktiskt. För att tycka det är lite värdigt. Och visa att man har varit med och erfarenhet och det. Och det mottas lite olika, det mottas med lite respekt från vissa håll, och andra kan ju tycka att det är lite flöjtigt, att man är lite konstig som varit 30 år inom statlig verksamhet, och ja, man får en sån blick också. Det är lite både och.
Man pratar ju, jag menar, man tittar lite på samhället i stort, så är ju min känsla att liksom det här att vara äldre, det ska vara ungt liksom. Men hur är det att vara äldre polis? För då får man väl ändå säga, du är ju plus 50, och hur mottas man som, så att säga, plus 30 år i tjänst också? Hur mottas det?
Alltså jag får ju tala för vad jag tycker, det är ju givet, så är det ju hela det här programmet, men jag uppfattar att det har blivit en förändring senaste tiden, vad nu det är, senaste året möjligtvis, att det blir lite en liten tendens till att man vill peta undan erfarna poliser, för att inte egentligen, att man vill ha någon som kanske inte har lika mycket insikt. Då har man en insikt, som jag anser, då har man ju oftast en åsikt. Mm. Och då är det lättare att ta någon som kanske inte har det. Utan jag känner att faktiskt att det inte har blivit helt lyckat där. Man tar inte tillvara på den kompetens som är, utan det puttas undan en del. Och sen undrar man i nästa andetag varför de inte har en hög ambition i vissa lägen. Jag tror det hänger ihop lite med att ta det bort någras ansvar, fast de borde ha det. De har förvaltat det bra innan. Och sen tycker man att det är konstigt kanske att de visar en viss tendens av bitterhet, om man nu ska använda det här ordet. Så jag tycker det är lite synd. Ålder ska inte föra allt. Det var så när vi började, Hasse, med det var åldersprincipen, Olle, Dole, Älst. Det ska vara kompetens som styr. Men på något sätt känner jag att man bortser lite från det. Mm. Man säger att man vill ha erfarenhet. Man säger att man vill ha personer ute på gatumark. Men man underlättar inte för att de äldre ska orka, vilja vara just ute och jobba i uniform.
Så du har varit ute mycket i uniform just?
Ja, det har väl varit en period med utbildning här uppe i Stockholm på Rosersberg för vissa uniform då, och nu är jag ju inne mestadels på ledningscentralen som ledningsbefäl där med vissa pass ute. Men visst, jag har ju varit ute hela livet egentligen och vill ju ut och jobba mer, men möts inte av direkt någon uppmuntran, om man ska säga så.
För det är ju så, det har vi hört genom podden också, polisyrket är ett påfrestande yrke, man jobbar skift, måste få ihop det på många sätt, och det är nätter och det är krävande både för kropp och själ. Hur skulle man kunna underlätta för någon som är då inte 22, för då kommer man ju ut färdig och är liksom som 20-färdernas bolare liksom. Men hur ska man kunna underlätta för någon som då är plus 50 vill jobba ute? Du säger att man gör inte något för att underlätta. Vad skulle man kunna göra för att underlätta?
Det är väl lite grann, hela polisen är väl lite så att man förundras över att ingen är kvar i yttre tjänst generellt tillräckligt länge. Fast man vet ju vad det beror på. Det är ju egentligen, det är inte bara lön, det är ju arbetstider, det är så att säga arbetsvillkor, så som jag tolkar det. Man går in och får en likadan tjänst, oftast lite mer betalt. I statlig värld är det ju inte så mycket som skiljer, men dock mer. Andra bättre tider tycker man, och varför ska jag då vara kvar där ute? Men för att underlätta för, om man nu får säga att man är äldre, det är jag ju också. Det är ju ont i knän ibland och sånt. Då får man ju ändra lite grann. Då får man ju se till att scheman blir ut efter lite grann så det passar individen. Och då blir det ju det här lite jante. Mm. Att, varför ska du få, inte jag? Jo, men har du jobbat kanske mer än 25 år med tre skift, då kanske man har dragit sitt strå till stacken. Och kanske kan undvika och behöva jobba sådana pass. Mm. Även om du jobbar ut. Alltså det går säkert att lösa på vissa delar. Och många gör det säkert, många polisområden.
Jag har nämnt det förut någon gång i podden. Men vi hade ju på Norrmalm när jag började jobba. Då hade vi ju gubbilar. Det låter lite så. Men de gjorde ju, det var ju äldre kollegor ute. Alltså som, de jobbade ju max till 2, tror jag det var då. Gubbilen gick till 2 och så gick vi andra liksom fulla natten då. Men det var... Det var mer så fasen. Sen ska jag också åka gubbin när jag... Det var ju liksom ändå så här en målbild. De har kommit dit för att de har jobbat mycket ute. Men det är ju också ett unikum att träffa på en polis som utbildar sig, går ut, är på då som vi kallade ordningen förut, som man kallar för IGV idag då. Mm. Och sen är kvar till pension. Det är ju nästan så att du inte kan hitta en sån konstapel.
Jag brukar säga nu när jag bor i Östergötland igen då, att här uppe finns det faktiskt, vad jag uppfattar, fler äldre. Vi har ju några i Linköping, det jag ser mest, och jag ser ju på skärmen också på namn jag känner igen sen förr. Men här uppe är det lite fler. Men lite grann är det, har det också blivit att lite är han kvar ute? Kom inte han längre? Mm, men min uppfattning är lite grann kanske att ja, han trivs så jäkla bra, eller hon då. Så att man kanske inte vill göra någonting annat. Jag vill inte gå in och göra det. Jag vill inte göra det. Det är det här som är min identitet. Det är det här jag vill göra. Mm. Utan det behöver inte alltid vara liksom att man är, inte har lyckats vad det gäller att hitta någon tjänst. Eller, alla har inte det drivet, ambitioner. Man vill kötta liksom och träffa andra människor. Såväl vanliga som de som är inte helt normala.
Mm. Nej, men det där är intressant som du säger. Det är som om att man står och stampar och inte har tagit något kliv liksom i karriären om man är kvar på ordningen, vilket ju alltså all cred till alla som är kvar på ordningen skulle jag vilja säga. Men varför har det blivit så? För det är ju egentligen grundbulten av polisiärt arbete, poliserna som syns där ute. Och sen är det ju såklart av största vikt att ha de här kompletterande tjänsterna som hjälper till vid brottsutredning och så vidare. Mm. Men varför har det blivit så egentligen att man vill liksom kanske ifrån just IGV, ifrån uniformen? Ibland känns det som att uniformen har blivit som ett arbetsmiljöproblem, att man måste liksom lämna den.
Mössan i alla fall ett arbetsmiljöproblem, för den är aldrig på längre. Men, nej, jag vet faktiskt inte, jag har nog inte svaret där. Men alltså, vi har jobbat när vi började Hasse, då var ju, fick ju folk familjer också, givetvis. Och vissa visste man ju inte ens om att de hade fått sitt tredje barn, de som inte berättade så mycket om sitt eget. Men man undrar ibland hur de fick till sin relation och, det, och var ihop kanske då med en kollega. Idag är det ju mera styrt av att jag vill inte jobba helger och jag behöver vara ledig för att jag... Och det är väl lite annat, det är väl hela samhället har väl ändrats lite grann så. Och då vill man tillgodose att jaget för att själva då ska fungera i själva arbetet. Mm. För att risken idag är ju mycket större än vad det var att annars slutar vederbörande. Mm. Eller kanske slutar.
Just det.
När vi hade det här och hade våra lister och köttade på och slet och härligt turlagskänsla och imorgon ska vi ta honom för vi missar honom i natt. Ja, det är liksom är lite borta tror jag. Vi skulle aldrig sluta, vi var poliser. Vi var snutar och vi säger inte upp oss. För vi har egentligen ingen annan utbildning med oss för vi var så unga när vi började. Idag tror jag faktiskt att tillgodoser man inte även de civilanställda så de flyttar tillbaka till sitt innan. Och det är inte bara ekonomi. Blir det för mycket stress som i ledningsmiljön där vi är nu, då är det lätt att nej, varför gör jag det här? Jag kan få lika mycket om jag gör det jag gjorde innan. Och slipper kanske jobba helg, storhelg och det. Men någon ska ju ändå jobba de här storhelgerna. Någon måste ju jobba, det är det yrke vi valt. Men ibland får jag uppfattningen att några nästan blir lite förvånade att vi ska jobba storhelger. Som poliser eller civilanställda då, inom polisen.
Just det. Nej, men om man tittar tillbaka, jag menar, vi var väl kanske... Jag gick skolan 88, du gick den 90, vet jag. Vi tillhörde väl fortfarande de här där vi var väldigt, fortfarande väldigt unga. Vi kom nästan från lumpen liksom. Som min farsa som också jobbade som polis, att han liksom gjorde lumpen och sen så... Men kanske redan i vår generation så hade några fler rest lite mer. Man kände att det fanns liksom en skillnad mot den ändå, vi säger 40-talisterna som var våra föräldrar då kanske. Om vi generaliserar liksom lite så. Så fanns det ju liksom ett hot där. De kände att de har rest. Aha. En del säger att om man röker cannabis, man har kanske varit i Australien och rökt och surfat och inte dött liksom, som 40-talisterna trodde. Att det kom in andra och nu kommer det in nytt igen. Liksom. Nu är ju du i det här fallet och jag, om jag hade varit kvar, våra farsor liksom, på stationen. Om man tänker rekryteringsmässigt då. Till mig kom de att rekrytera i lumpen. Alltså jag är militärpolis. Jag kan än idag inte se egentligen den tydliga parallellen att vara militär och polis. Det är egentligen väldigt stor skillnad.
Absolut.
Förutom att man har en uniform på sig. Men det, annars är yrket det är väsensskilt egentligen. Men det var ju så, det känns ju lite gammeldags att de kom och rekryterade liksom i det militära. Ni är bra militärer, ni ska bli poliser. Men idag då, när du ser unga poliser som kommer in och du ser rekrytering och sånt där, ser du skillnader liksom?
Ja, det gör jag ju. Om man tittar över tid så är det ju en annan typ av poliskår vi har idag. Det är inte bara på ont på något sätt, så det ska inte låta så. Men det är ju inte bara på gott heller.
Ah, okay.
Vi har ju liksom ändrat i lite grann rekryteringarna och får ju tyvärr sänka vissa delar för det är inte tillräckligt attraktivt som det ser ut. Det ser vi på hur många som söker, hur många som kommer in och att vissa hoppar av och vissa avskiljs ju också. På något sätt känner jag att vi måste rekrytera liksom rätt människor. Och där tycker jag väl inte alltid, har vi väl aldrig gjort kanske, är jag rätt, vem vet. Men det är lite, vi måste attrahera folk som har en, alltså har en önskan att möta människor och lösa andra och sina egna problem så att säga i situationer. Sen ska du ju inte ha en oförmåga att skriva eller att kunna tänka givetvis. Men den praktiska delen känner jag har lite grann. Och den här lagmässiga, idrottsliga bakgrunden. Att man tar hänsyn till varandra. Där har det ju lite sågats bort en del. Mm. Till förmån för att det kommer in lite mera kanske egoistiskt lagda. Som är jätteduktiga i sin egen cell. Men kanske inte har den här förmågan att arbeta just i turlag eller med andra. Och sen, väl blivit en liten ändring där.
Mm.
Jag tycker inte man ska tulla på det här, för då vi biter oss i knät om vi tullar på fysiska gränser, om vi tullar på vad det gäller psykologiska delar, skriver mest i förmåga. Det måste vara en grundnivå. Får vi inte folk som söker, då kan det inte bli fler.
Mm.
Vi måste köra till botten, brukar jag lite skämtsamt säga, fast det är ju ett tråkigt skämt, för att påvisa det här går inte. Då måste vi öka attraktiviteten för yrket. Och då kommer rätt personer komma sen som har det drivet vi söker. Mm. Den auktoriteten, den förmågan. Och det totala så att säga. Vi kan inte låtsas och ta in de som inte har måttet och som kommer in. Det är inget illa ment mot någon som lyssnar som kanske kom in den sjunde gången. Men det beror ju någonting på att man inte kom in de sex första. Mm. Kanske inte ska komma in den första. Men
vad hände finns, där? Jag hade en student som kom in 11:e gången.
Ja då.
Bra. Det är klart att det slår en, att det slog en som lärare. Så man tänkte, vad tänkte du om 10 första gången?
Lite så. Men visst, man kan ju utvecklas och förändras. Och absolut. Många söker ju för unga och har inte arbetslivserfarenhet. Och andra har ju inte kanske då fysiken och fått springa om och det. Men på något sätt, klarar du inte den fysik som krävs för att bli polis när man söker, då det klarar alla.
Mm. Det är inte, man behöver inte vara någon superman liksom. Men jag tänker en intressant sak som du nämner, det är ju attraktionskraften i yrket har ju liksom sjunkit. Och jag menar, på den tiden jag sökte och när du sökte, det var det ibland att då var det för många som sökte, alla kom inte in och, men idag, och jag tänker på sociala medier, jag tänker på den utsattheten nu, vi har en polis som blir skjuten nu i Biskopsgården i Göteborg, vi har klipp på sociala medier när folk går upp och frontar polisen en halv meter och säger jag ska peppra dig, jag ska göra det och det, och det står en svensk polis och bara, ja nej men det tycker jag är väldigt tråkigt att du vill peppra mig och så. Alltså man känner att man kanske tänker sig, jaha är det så, är man helt hjälplös liksom som svensk konstapel, så att det kanske är det här. Förut kanske mytbilden också var en lögn och vi sökte på den lite grann, men nu får man verkligen se ibland också avigsidorna av polisyrket, det här. Man ser bilder inne från Biskopsgården och försöker få ordning på. Så det är svårt. Man ser, det här är ju ett svårt yrke.
Absolut. Så det, är ju, det handlar ju en hel del om, nu som du säger helt här, alltså att det exploateras ju mycket mer. Man får ju mycket större inblick idag i vad man fick. Det finns ju knappt några klipp eller filmsnuttar från 90-talet när jag arbetade. Och om man ens minns så mycket tänkte jag säga från det. Men idag är det ju något helt annat. Det är liksom, och det är klart att det kanske är några som inte då väljer att känna att det här är inte den vägen jag tänker gå. För att det är lite för dåligt betalt i kombination med att jag blir utsatt. I kombination med att arbetstiderna inte är suveräna.
Men varför sökte du själv, Anders? Till polisen,
ja, för 31 år sedan. Nu är det nästan inom minnets gräns om man kommer ihåg det. Men det jag minns är ju, ja, det var ju pappa egentligen som sa, ska inte du bli polis? Och då var man så här, efter lumpen som vi pratade om här. Mm. Ska jag bli polis? Jag har liksom inget sånt i släkten. Men vadå? Ja, men du gillar ju att röra på. Du tränar ju hela tiden och håller på med hockey. Ja, ja får väl söka. Kan väl söka som polis? Varför inte? Det är väl ett bra yrke, men absolut inget så där. För mig just om barndomsdröm, utan det fanns ju lite, det satt uppe lite lappar som man pratade om, sökpolisen, och man tittade väl med ett öga, men det kunde lika gärna blivit egentligen något helt annat för mig. Mm. Men det ångrar jag inte idag, utan jag kom ju in direkt, en ung valp som inte egentligen var mogen fullt ut, och det fick man ju å andra sidan höra, att man kom ju in i en gemenskap där man var sist i rang, man var en räv och man klämde svansen i dörren och man inte stängde den. Försiktigt. Lite penalistiskt tyckte någon, men ändå tyckte jag var inom ramen. Som i en idrottsklubb, man kommer inte in längst in ny och går in och tar plats och flashar. Utan du ska lära dig det här, och lär du det inte på, av oss, då kommer det inte bli bra. Jag ska inte säga att man fick en smäll i bakhuvudet, men lite så var det ju. Och man lärde sig vidare. Man lärde sig också att det där ska jag inte göra som han gör. Och det där som hon gör, det är ju så jäkla bra varje gång. Man skapar sig sin egen identitet av de andra kollegorna som man hela tiden arbetar med. Så man söger ju åt sig av det bra. Och man märkte ju också att det där, usch, det där tycker jag är ett rätt trist attityd.
Var började du jobba någonstans när du var klar?
På den tiden var man ju placerad, ja, vi var två som blev placerade i Linköping då, det halvåret jag var klar så att säga. Och sen var det några som hamnade i Norrköping, kanske någon i Mjölby. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg ens faktiskt, men resten hamnade i Stockholm. Mm. Så jag började ju en av de få som började av skötarna som började i Linköping. Sen ville ju de andra skötarna hem sen när familjen började komma och... Mm.
Klassiskt.
Morsan skulle släppa huset till sin äldste son. Så jag hade ju förmånen faktiskt att börja hemma. ja, eller inte förmånen, för att jag hade ju lärt mig mycket i Stockholm också.
Men ja, du gjorde du aspiranten uppe i Stockholm och det, eller hur gjorde du? Jag gjorde också Linköping.
Vi körde aspiranten på hemmaplan alla då. Vi hade ju tre tjejer från Gällivare i min kurs. Det var ju någon unik grupp. De satte väl dem i samma klass så de kunde pendla ihop. Men tre tjejer från Gällivare där, så de körde ju sin praktik där uppe i Gällivare, och stockholmarna körde ju givetvis in i Stockholm. Och sen när vi skulle sy ihop säcken då på grundkurs 2, som det hette då, när alla kom tillbaka efter sin ganska långa praktik, så var det ju väldigt olika problem vi hade mötts av. Det var ju inte liksom renare som vi hade, stockholmarna hade mötts av. Och, ja, det var ju så fantastiskt på sitt sätt att sy ihop det där med allas olika erfarenheter och vilka situationer man varit i. Och det var ju mellanstor stad som jag, stockholmare och huvudstad, och sen var det skåningar med sina problem, och sen de som var mitt ute
som olika jobb
i Lappland. Det var som olika yrken. Mm. Men ändå lärde man sig av varann, och jag tror det var en bra väg faktiskt då. Mm.
Men sen har du jobbat i Stockholm också?
Sen jobbade jag, sökte mig upp till Stockholm 2008. Mm. Men då gick det inte, fanns det inga pengar här, alla hade sin egen penningpung. Så det var lite tvärstopp innan jag 09 öppnade gränspolisen upp då, för de har lite svårt att rekrytera. Och då de hittade mig då. Arlanda började då. Det var väl den inkörsporten många tar, eller Södertälje då på den tiden 2010, 11, 12 år sedan, för att komma in i Stockholms polisområde. Mm. Och sen så studsade ju de flesta vidare, och det gjorde jag med då, till utbildningsplatsen och Rosersberg när den öppnade till operativ avdelning där.
Hur var Arlanda? Komma till Arlanda från Linköping?
Ja, jag kom ju dit som stationsbefäl från yttre arbetsledning kan man väl säga då, i Östergötland, och det var ju annorlunda. Det var häftigt. Det är ju en av Sveriges största arbetsplatser, det säger man ju på en sån yta. Mm. Det är tryck som är. Du kan ju hitta på massor att göra. Du kan, ja, det finns att göra. Det är trafik, det finns droger, det är taxistrul, det är stölder, och det är ju då förutom utlänningslagstiftningen som blir aktuell. Dessvärre så var det ju en underbemanning och som var då i alla fall, och lite för gammal personal som hade tröttnat lite faktiskt. Det var lite avtrubbat där och i kanterna. Det var inte så mycket ambition.
Nej.
Det fanns ju att göra. Det fanns liksom inga underrättelser som vi fick in. Det fanns inga som tipsade oss, fast det har jobbat så många där ute i många år. Det fanns inga sådana källor vi fick. Utan det var liksom som att komma till, ja, man jobbar färdigt sitt pass. Men ändå ska jag säga, det var en jäkla bra tid. Jag var inte riktigt där ett år innan jag kände att det går inte att få ledigt och flyttade. Men det var en häftig arbetsplats. Den får ni chansen att jobba på en flygplats, i alla fall så pass stor, i Landvetter. Så ta den om ni är intresserade av, återigen då, människor, problem. Och nu är det ju ännu mer mot utlänningslagstiftning och kunna sådana saker då.
Mm.
Häftigt.
Mm. Jag brukar alltid fråga gästen om ett liksom polisiärt minne, alltså en case man har varit på som sitter kvar i minnesbanken. Hur har du det? Vad poppar upp i hos dig när folk frågar liksom? Finns det vissa case när folk frågar som du lägger åt sidan, som du liksom inte berättar, eller finns det några som bara, ja, men jag var med om det här? Alltså,
jag har väl klarat mig ganska bra från sådana här riktiga tragedier som jag själv har blivit utsatt för, eller skador, eller liksom vad ska man säga, situationer där jag har känt att nu är det kört, om man får säga så.
Mm.
Men det som generellt poppar upp för en skött och även för mig, det är ju med Alexander.
Mm.
I och med att det var så påverka alla som jobbade då i Östergötland och framförallt Linköping och Mjölby då.
Just det.
Och då gick jag hundkurs precis då, så jag kom ju hem en, samma dag som det hände, men satt vi i bilen, Jonas och jag, en nyexaminerade från kursen, och hundarna var ju inte godkända, kanske Jonas, men ja, vi var ju nya inom det och det här hände, så vi fick ju inga stora roller inom själva söket då, för vi hade ju för dåligt material och vi hade för dålig utbildning på våra hundar.
Mm.
Men vi kände ju igen varandra, och även de som då, Olle och Robert här, det var inte så att jag kände dem, men det påverkade oss ganska mycket alla, för det vart ju mycket arbete kring det där. Det kom poliser från Uppsala som åkte ner vind för våg, och utan att de egentligen har fått en order om det, och sa vi ställer upp, vi, kollegialiteten där vart ju enorm. Så det slutade med att Hassen, äldre kollega, han fick åka runt och handla kalsonger och grejer, för de hade ju inte med sig prylar för att vara nere en vecka och jobba. Och det var väl kanske inte helt by the book där, men det var en bra kollegialitet där som vi ska ha dem nu. Det här är det too much liksom. Mm. Sen finns det lite tankar kring det också, för att innan det här hände så åkte vi runt i Linköping och söderut, för det har varit många händelser där nere och även vissa rån. Och vi visste ju inte att det var den här nivån på dem. Och jag minns ju själv hur vi satt och spanade ihop med hundföraren Birger efter Saab-tjuvar som har slogs ett hål under låset på Saab 9000 då, på ett visst sätt, som hade då anträffats på flera ställen, och tänkte, ja, okej, de här kanske var lite flyt att få syn på. Där satt vi liksom inbackade utan skyddsväst. Jag var inte alls mentalt förberedda på att det skulle kunna komma liksom, att det var Tony Olsson och Andreas Axelsson och Arklöv som var nere och snurrade där. Mm. Utan hade vi sett en Saab och åkte efter den, det är klart att man har ett säkerhetstänk och det. Man kanske hade hunnit trä på sig västen som låg, oftast man hade den kanske under knäna då, framför sätet. Möjligtvis, men inte alls som efter vastaktiken kom, som man började tänka annorlunda. Så det var lite läskigt. Och sen efter det här hade vi ju även en skjutning som skedde då på vår parkering utanför polisstationen. Där, där en polisman sköts i axeln. Ja, ganska nära anslutning till Alexander. Och det var ju Svartenbrandt inblandade i, och en kille från dåtidens gäng som var ifrån familjen i Borlänge. Mm. Som sköt rakt in i polisbilen egentligen och träffade en kollega i axeln då, som hade jäkla tur där. Och hans intuition gjorde ju att han egentligen överlevde. Och det kom liksom i samband med det här, och det varit väldigt, väldigt mycket på den förhållandevis lilla personalstyrkan som var då. Mm.
Jag kommer ihåg också den, jag jobbade i Nacka då när det här hände. Och det är svårt att sätta ord på vad som händer, tycker jag, när två kollegor då blir dödade. Men det blir som att alla går upp på tå. Du berättar ju då att det kommer ner poliser från Uppsala och så vill hjälpa till. Men alla går upp på tå. Det är verkligen det här. Alltså nu måste vi verkligen. Det här, de här ska bara åka fast liksom. Och det, man kan nästan känna det i luften på något sätt. När liksom man har varit på utsättningar förut. Man har varit på de här, suttit med yttre befäl. Och så, men det är någonting som händer. Och det är, du pratar om kollegialitet och så här, men det är ju någonting i det här yrket som händer där när vi... Det spelar ingen roll om man ogillar varandra, men när någon liksom trycker på röda knappen så kastar vi anteckningsblock och sånt där. Det är någonting intressant där.
Ja, absolut. Det är ju någonting av liksom. Någon stolthet i det. Att nu är det nog, nu har man gått över en gräns liksom. Mm. Det här var ju ganska tydligt att det var övergens givetvis, båda de här händelserna jag sa här nu. Mm. Men det är så med, alltså, man accepterar på något sätt inom polisen, som polis, jag pratar för mig själv, att vissa kliver över vissa gränser ibland. Men sen finns det de här lite oskrivna reglerna där, nej, nu är det nog. Mm. Nu har du klivit över lite för mycket, då växte någon typ av polisiär ilska, man får säga så. Mm. Det här var ju så givet, men även i andra situationer kan det vara att det där är inte okej. Alltså, det här är mitt jobb, lägg av. Mm. Det är liksom inte, det är inte okej liksom. Mm. Och då finns det ju en fantastisk kollegialitet och gemenskap, och man hjälps åt, och det finns inga arbetstidsregler som stoppar oss då. Mm. Om man säger rent, då går vi all in. Och det är det som gör att man älskar det här jobbet också. Så pass mycket som man gör, fast man ibland faktiskt inte älskar det. I andra situationer. Mm. Men det är som en familjär lag. Man går ihop liksom.
Du nämnde idrotten och kanske det här. Det finns ju den här lagkänslan som man kanske tar med sig om man har spelat lagidrott. Vilket till exempel jag hade gjort. Och gjorde, skulle jag säga. Kan den vara av vikt liksom när man kommer in till polisen?
Min uppfattning är att den är bara till godo. Mm. Att man har en förmåga att inse att man inte är ensam. Att någon annan har en vilja och någon annan har en roll. Och min roll är en viktig del, men den hjälper inte om de andra inte gör sina roller fullt ut. Mm. Då funkar vi inte. Utan det är någon slags omklädningsrumsmentalitet kan ju ibland framställas som lite negativt, kan jag tycka.
Men det är locker room talk.
Locker room talk, lite liksom. Jargong, lite så här, lite... Ja, under bältet där. Men jag kan tycka att det är ganska sund ventilation också. Och det har inte att göra med att man ska snacka massa goja. Men jag tror den delen är bra. Att man får ta hänsyn till att man får inte alltid spela liksom.
Nej.
Ibland är du på bänken, någon annan ska fram. Och det är bara att du köper det och tar din roll. Ibland får du stå vid avspärrningsbandet och det är inte kul. Men jag är inte anställd för att ha kul heller. Då får man acceptera att någon annan har en annan roll. Och min roll idag är det här. Under kommendering eller annat. Och det tror jag är lättare om du är van att arbeta i grupp. Eller arbeta, så att säga, eller spela inom lag. Den förmågan kan man ju givetvis ha. Även om du är
man kan bygga upp den också,
dartspelare eller har kört tennis liksom, givetvis. Men på något sätt känns det som att det kan inte vara nackdel normalt sett.
Nämnde lite det, så här, och det vi säger nu på vår tid, det är inte superlänge sedan, men det är ändå
okej då.
Det är alltid relativt. Ja. Det är inte livstid i alla fall, kan vi väl säga. Och inte, ja, möjligtvis kanske en generation, vi får säga. Men när man kom och var ung som polis, och vi hade ju också det, man blev kallad för räv, och det var ju så här, sluta vifta på svansen räv, jävel, det dammar liksom. Och du sa att det kunde ju uppfattas av det som penalist. Jag gjorde aldrig det personligen. Jag tror att det har lite med det att göra när man kom från lagidrotten också. Att man puttade på varandra lite och knuffade och lite petade varandra i sidan och retades och sådär. Det kan ju uppfattas fel även av de som spelar i lag, men för mig så var det aldrig att jag uppfattade det som något personligt mot mig. Så. Men nu kan jag tänka mig att det är helt annorlunda. Ordet räv är väl borta, och det togs väl bort för länge sedan. Och det kanske inte heller har någon bäring på något sätt.
Alltså, jag kan säga så här, vi berörde det ju förut här. Linköping hade väl kommit när jag började lite längre. Norrköping hade ju kvar lite mer penalistiska drag längre, om man får säga så. Att var du ny där så var det ju arrestvakt eller reception. Mer eller mindre. Inte varje pass, men absolut mycket oftare. Du fick ju ta det här tråkiga mycket mer. Men sen finns det också en liten rättvisa där. Man pratar ju om lite skämtsamt om en polisiär lottning. Jag vet inte om du har hört den klassiska Ole Dole yngst. Vem kör bussen hem från kommenderingen? Ole Dole, du. Och då är det den som är yngst i tjänst. Och då blir det lite så här, ska jag köra? Jo, men nästa gång är det ju inte yngst, för det fylls ju på hela tiden. Så det finns ju en rättvisa också i det. Att det hela tiden fylls på. Och tyvärr tycker jag det har fallit lite grann det här med att är man för sent till jobbet, då backar ju någon annan upp, är kvar för att du har försovit dig. Alltså på något sätt bygger det på när man byter varandra i dörren, så att säga, som i uniformsyrket är. Att den andra är kvar, någon backar upp för att du är sen och jag har slarvat. Då får man köpa en tårta som lite straff. Det har ju liksom lite dött ut, hör man ju så här. Varför ska jag ha någon tårta? Ja, eller ska vi dra av en timme av din arbetstid då? Du har ju inte varit här. Det är ju det, de andra backar ju upp dig. Kanske till och med är kvar, och även fast de är ju runt hörnet på något gym, så säger man, är det något så ring mig tills han kommer. Lite grann det här, krockar en polisbil när det inte finns, så att säga, ett direkt behov att du trycker till någon eller gör något sånt stopp. Ett valt stopp, utan du klantar dig. Då får man betala en tårta. Nej, det gör vi inte längre. Okej. Okay. Nej, men alltså det är lite grann så här, vi ska vara rädda om våra grejer, för har vi alla bilar på verkstad, då får vi åka i skiten i skalen som ingen vill åka i. För att de bra bilarna är på verkstad, för att just du och du inte var rädda om grejerna. Ni klantar er. Då kanske man ska vara lite rädd om grejerna, så får vi sitta och åka i de här gamla skalen. Ja. Det är lite grann, känner jag, att det kan jag tycka är lite positivt att prata för hur jag tycker på det. Att det finns kvar.
Jag vet en tårta jag fick betala i alla fall. Jag körde om med 1480 polisbuss på Norrmalm. Körde om på ett övergångsställe. Ja, det är ju inte bra såklart.
Nej.
Men jag vet inte, jag var förvirrad. Och det var bara skreks i bussen. Wow, tårta! Och ja, det var ju bara...
Ja, men det bygger ju lite så här att man, ett garv också, man, ja, fast det, nu när jag är på ledningscentralen så funkar det, tycker jag. Det garvas och lite grann så köps det in någon, ja, på enklaste sätt. Ofta vill man ju till jobbet fort och så bromsar man in och så köper de någon liten, ja, vad den kan vara. Det är symboliskt det handlar om, det är inte värdet, det kan man glassbyta.
Vad är tårta upp och se då? Är det en försovning eller?
Ja, det kan vara, det är att du ser att du försover det, alltså att det hamnar i någon oförutsedd bilkö på grund av en olycka har ju inte med det här att göra. Det är ju att du har klantat helt enkelt, oftast då.
Ja, precis.
Eller missat att ställa eller inte vaknar. Men det räcker att det kommer en glassbytta och nu kanske vi inte ska ha det just den här. Men alltså ett par skedar i nedkyck körda i kanske fel corona och pratar nu. Men det är symboliskt det handlar om, att man visar att ja, tack för ni backar upp lite grann och mig. Det är lite så här, det bygger lite bra gemenskap. Mm. Och det ska vi fortsätta med tycker jag. Men du Hasse, jag vet flera stycken som sa det, att du måste nämna hundenheten. Det varit för lite snack om hundenheten, så tänkte jag måste ju nämna det.
Såklart du måste.
Att, det var en fantastisk tid som hundförare i alla fall.
Ja.
Om en jobbig med mycket träning och avlivning av hundar. Men man säger så här, jag har räddat två liv som ingen annan hade kunnat rädda för att jag inte gav mig.
Mm.
Och där kan jag ha med mig på mina 31 år här nu.
Kan du berätta om ett av dem?
Nej, jag kan berätta kort. Det var 99, jag minns det, i Finspång, en ort utanför Norrköping, en bruksort. En försvunnen man. Min hund var inte godkänd, jag var ju nyutbildad hundförare. Och fick då enligt det här, man söker enligt ett system kan man väl säga, ett sannolikhetssystem, var personen kan befinna sig. MSO. Ja, det är eftersök försvunnen person säger man idag, men strunt samma. Och då fick jag en liten ruta som man säger då, kartmässigt, där han absolut inte är.
Och vad var upplägget? Vad var jobbet?
Vi ska hitta honom, han är försvunnen, ja. Suicid, ja, stor risk för att han skadar sig själv. De andra, det var ganska många, de är duktiga hundar, fick ju de rutorna där det var störst sannolikhet på kartan då. Jag fick ju en ruta bara, du får gå och leta här med ficklampa och din hund som är bara koppel för han är inte godkänd. Snö, jättekallt, hunden markerar upp på en höjd naturligt, och en annan, precis då kommer en äldre hundföraren Lasse och ropar, kom nu för fan Sama då, som jag kallas, det där är för fan ingenting, han är ju inte här. Det här är ju bara lite spel för galleriet att vi söker av de här, han är ju gått åt helt andra hållet. Alltså all information tyder på att inte här.
Just det.
Inte all in, men alltså, ja, men jag måste följa upp det här. Och han skakar på huvudet typ så här, ja, gör det då. Färsking. Fast inget ont i honom på något sätt.
Nej.
Och jag ser att det är små fötter i snön, djup snö, små fötter upp, små fötter ner, små fötter upp. Jag tänkte, vad är det här? Och hund går ju, det var inte så svårt, jag kunde ju visuellt spåra, men han spårar upp på en höjd utan träd, det var ren backe, kommer upp och ser att det är som en upptrampad hydda i snön, massor blod. Hunden blir precis stel och jag med, för jag får den här känslan, jag är inte ensam här.
Mm.
Sådana känslor som är svårt att förklara. Och hunden, svansen, den svansresningen han har på den chefen, den är rakt upp. Det är något här alltså. Och sen får jag syn på att det ligger en man hoprullad som en liten boll i fosterställning i en stor blodpöl i snön. Och lite konstigt, för precis när jag går fram, jag får ju binda hunden först, för han var ju inte så där, han hade inte så jättebra lydnad.
Okay.
Riktigt. Och det var ju så mycket lukter och saker som påverkar där. Och går fram och då hör jag den här sista klassiska sucken, när man säger så, att man hör gurglet, att det var det sista den människan drog. Det var det. Det väste till och sen är det tyst i skogen förutom att hund står och drar i det träd han är bunden i.
Mm.
Så jag börjar hjärt-lungräddning på honom. Försöker hitta den här masken som man har i benfickan. En liten fin mask man fick ut, man skulle lägga ut. För det var ju mycket prat om hepatit och även HIV då.
Mm.
Men jag hittade inte den. Och fick ju börja köra ändå, fick igång honom. Samtidigt så försöker man ju få kontakt på radion. Det är ju inte Rakel, utan det var ju 99. Det här var ju gamla systemet. Och få tag i både Lassefors och Kalle som försöker förmedla platsen. Och sen kommer ambulans dit och han går igång. Han hostar igång sig och bärs ju ner. Och, ja. Och just den stämningen som blir, känner efteråt att fan vad bra. Och just det här att du gav det inte och man får massa klappar. Och just då känner man bara skitsamma, bara det går bra här.
Mm.
Men det lite unika med den historien egentligen är ju, jag vet inte om det är unikt, det är många som har blåst liv i folk och många har gjort likadant och inte lyckats, så att jag inte gick på det sättet. Men det var att jag fick en återkoppling.
Mm.
Han överlevde. Han skickade ett brev till närpoliserna som de förmedlade till mig. Och han hade hamnat på plastikkirurgen för att han hade skurit sönder sin arm så pass mycket Han har alltså gått upp, försökt hänga sig, inte lyckats, gått ner, tagit en glasbit i kolonistuga, gått upp till samma trygga plats, inte alls unikt, skurit sig. Ända in till benet. Så att han var ju förblödning som var problemet där. Men det han sa var att han tackade den som hade hjälpt honom och räddat honom för att han har fått en andra chans i livet. Och han har fått ordning på sin familjesituation och accepterat, om det nu var någon skilsmässa eller något sånt. Och ja, bara allmänt så här, tack. Och då kände man så här, fan alltså, nu gjorde man något bra. Mm. Och likadant att ni som tycker att ni hundförare, ni hittar ju aldrig någon och ni hittar på att det inte finns någon spår och hur många har du räddat då? Mm. Ja, men liksom det här var min andra faktiskt, men det var en till.
Men hur är den känslan när du sätter dig i soffan då? Du berättade att du sätter dig i soffan innan du liksom kan gå och lägga dig direkt. Hur är det då när du sjunker ner och känner det?
Just då var det nog lite mera, jag kommer ju inte ens ihåg, men det var väl kanske mer undra hur det gick för honom.
Ja.
För det visste man ju inte då. Det såg väl inte så positivt ut.
Nej.
Men han var ju inte klädd för det heller, lågskor och gått i snön, de här små fötterna som jag sa, det var ju lågskor, inga kängor och så det var. Men senare sen var det någon slags, ja, man känner fan, man är inte helt jävla oduglig alltså. Jag är rätt nöjd att jag inte gav upp där och hängde med Lasse där liksom och var varm till bilen, utan nej, fan, jag ska inte ge mig. Och där tror jag lite idrotten, jag ger mig inte, jag ska lösa det här. Det är den driften du måste ha på hund och andra enheter också givetvis. Inte känna det här, jag tar genvägen, jag tar den lätta vägen. Du måste liksom göra färdigt.
Just det.
Utan att det blir en idioti att göra färdigt. För det ska ju finnas, men här fanns det ju liksom en anledning, tyckte jag i alla fall.
Kanske en negativ del där som du beskriver av polisyrket är ju liksom fåtal återkopplingar på fall som man, sen kanske man inte vill ha på alla, men det är klart det finns nog många konstaplar som sitter och, hur, vad hände med den där för 22 år sedan som jag faktiskt fick liv i, överlevde hon med han och så. Det kan ju vara.
Absolut.
Om du inte hade fått återkoppling på det här caset, kanske inte ens hade. Kommer ihåg det på samma sätt?
Nej, jag skulle nog säga att jag hade nog glömt bort det ett par år senare att jag ens hade gjort det. Mm. Först det kommer på tal med en ny utbildning i HLR eller liknande.
Just det.
Men det är ju en liten stor brist vi har generellt inom polisen, det är ju återkoppling.
Mm.
Det, får vi återkoppling, som jag säger till yngre kollegor, då är det oftast inte något positivt som ska sägas.
Nej.
Då ska du ju få skit, eller man ska gräva fram ett ärende, man ska lyssna på ett samtal vi har haft för att man ska hitta att vad var det vi inte gjorde riktigt bra här?
Okay.
Det är ju sällan man gräver fram någonting. Vem var det som gjorde det här? För det var så jäkla bra.
Mm.
Utan man får ju leta efter positiv återkoppling i människors ögon. Man ser att de är nöjda. Man ser att de är tacksamma. För att du kommer inte få höra det så ofta.
Mm.
Det är ju min egen erfarenhet. Men du ser ändå att ja, det här gjorde vi bra. Fan vad du gjorde det här bra, Lasse och Lisa eller vem du än är.
Mm.
Du bara ser det, du bara känner det. Men ingen säger det. Och det kan vi inte förvänta oss. Utan du får nöjd med det.
Mm, jag fattar. De här åren nu, om du ser tillbaks. Det är ändå 31 år som du har varit i polismyndigheten. Och haft olika tjänster och sådär. Vad skulle du säga har den största, den tydligaste förändringen skett?
Om man tittar på samhället, tänker du då?
Ja, eller på myndigheten också kanske. Du kan få välja lite.
Om man ska snabbspola lite grann här, 90-tal här, så det är, för mig då, det var ju liksom, eller för alla oss, det var ju, visst det hände ju saker då med, det var ju grova grejer, det var ju Conny, Sonny, Hasse och Börje och Böcka och Bobby och det var de här klassiska busarna och det var ju rånare givetvis, men det, sen var det ju missbrukare som man träffar varje natt som inte egentligen motsatte sig kontroller. Det som har ändrats idag, det är ju mer att det ska vara lite mer korrekt. Jag menar profilering som man pratar om idag. Profilerar vi ut människor ut efter sannolikheter när man stoppar människor.
Just det.
Och då blir det kanske ibland inom vissa områden eller annat en viss typ. Det är liksom ingen idé att ha en, som jag brukar säga, det är ingen idé att ha en kurs för EPA-traktor. Hur man framför den i Järva.
Nej.
För de är inte intresserade lika väl som det kanske är ingen idé att ha i Värmland i en information, någonting som inte rör de ungdomarna. Det måste vara anpassat på något sätt.
Mm. Nej, men det är intressant. Jag menar, jag tror vi pratade lite om det med Mustafa och Hanif i ett avsnitt. Att liksom, vi pratade rasprofilering till exempel.
Mm, det hörde jag där.
Ja, man, alltså, en kille som kommer från Somalia säger vi stoppad i... Alltså det är svårt att stoppa en etnisk svensk i Rinkeby. Alltså det bor ju inte så många. Alltså, och vilka som har skjutit varandra nu i Rinkeby de senaste åren? Nej, det är unga somaliska män. Varför stoppa en äldre dam liksom i en bil i Rinkeby? Det är, om man nu på något sätt ska profilera någon form av brottslighet. Så att, ja. Och du som inte har lyssnat på det avsnittet kan väl lyssna på det också för att höra lite
kring... Jag hörde lite på det.
Ja, du har hört lite det. Det är rätt intressant det där. Det är klart att poliser profilerar. Och jag menar, då är vi inne på det. Så det är ju många som tycker att ja, bara man är polis är man ju rasist i för sig. Men hur har du uppfattat det inom polismyndigheten? Nu är du en svensk polis, vilket är inte konstigt när man är i Sverige. Men hur har du uppfattat det inom polismyndigheten och liksom bland kollegor och så här, din uppfattning?
Alltså jag tycker inte att alltså rasism, det har ju blivit väldigt fokusering på det. Ibland kan jag tycka lite fel. Jag tycker inte vi har det riktiga. Problemen finns ju alltid på individnivå givetvis, men som struktur så tycker jag inte att det, utan det har ju, för mig har det med beteende och mönster och hur attityd, hur personer beter sig. Och sen är det ju lite grann kopplat till plats, fordon som kan förekomma sen tidigare, alltså historik. Och det gör ju, betyder ju inte att de i bilen har någonting skumt för sig just den här gången. Men det är det som jag många gånger föranleder att ett stopp sker. Och så gör ju alla kollegor ute fortfarande, det är jag övertygad om. Att man tittar, och jag sitter ju nu och slår historiken åt dem ibland. Men att man skulle stoppa någon bara, för vem orkar stoppa någon för att tjafsa, brukar jag tänka. Varför skulle jag stoppa dig när jag vet att det kommer bli tjafs, vilket det blir, och dålig attityd, bara för att? Mm. Ja, då skulle det vara enklare bara, men skit i att stoppa den där. Det är ju ändå ingenting, det vet vi ju troligtvis. Troligtvis är det ingenting, varför ska jag då stoppa den?
Nej, precis. Ja, det är inte
så att det, liksom, det blir bara en risk för en konfrontation som är jävligt tråkig.
Och fullständigt onödig tidsspillan bara egentligen.
Så är det ju. Så att, men det blir ju ändå en profilering. Jag menar, jobbar vi inom demonstrationer, så här, fotbollsmatcher exempelvis, och vi pratar huliganism, och det kommer AIK-supportrar i det här fallet, och det är då deras risksupportrar då, inte de vanliga goda. Det är klart att man tar det här samtalet, för samtalet kan leda till ytterligare en konfrontation som gör att det uppdagas någonting, att ja. Mm. Och så leder det ena till det andra, och då blir det ju, men sen är det lite grann hur man tar sig an de här mötena, hur du tar dig an de här stoppen. Du behöver inte gå in med attityd, tycker, om det inte behövs. Attityd har vi när det behövs. Du kan gå in, tja, läget, och så vill de inte prata med dig, så det är likadant i förorten. Om du står på torg, tja, vad gör ni då? Så du får inget svar, de bara tittar på det. Det gör ju firman också. Men efter en stund så märker de att vi kan inte stå här och glo på den. Så efter 5 minuter så här, och kan man ju exempelvis få höra då på Rinkeby torg att du är ju inte så kaxig liksom. Nej, men jag orkar väl inte vara runt och vara dum eller tjurig i 10 timmar liksom, fast jag är ju kanske irriterad. Men då tar man ju det samtalet, och så snackar man lite om det är det berör, någonting på platsen, någonting om matchen, alltså kunskap om det, eller att ha något att snacka om. Var lite insatt, lite påläst. Vad har hänt i det här området? Vad har hänt i Allsvenskan? Vad gäller idag? Vad har hänt här ute? Ja, jag vet om att det där hände förra veckan. Och vad tycker ni? Alltså, då har man något att surra om. Komma ut där och börja ta ett samtal, och så är man egentligen inte intresserad av svaret. Då blir samtalet bara skit. Alltså.
Jag har ju under mina 20 år träffat, jag tror inte jag träffat någon faktiskt, som polis som går fram till folk bara för att provocera. Det är ju bara jobbigt. Alltså, och leder ju ingen vart. De flesta vill ju gripa bovar, liksom vara sheriff. Ja, men lite grann. Sen så slipas det av lite med åren, men det var väl så naiv om man väl lite man, ska jag säga, jag. Men man ville liksom... Sen kände jag att det var en stor ynnest att få gripa kriminella personer. För mig kände jag det var en fjäder i hatten varje gång. Men sen så insåg man väl efter ett tag att man kanske inte kunde rädda världen, och kanske inte ens Sverige eller Stockholm, utan det man gjorde kanske inte var påverkade liksom samhällsbilden så mycket, just vad individen gör på individnivå. Men framförallt tycker jag att man lärde sig ganska fort att stå och tjafsa leder ingenstans.
Nej, det man får komma till insikt med, det är väl att det jag gör är ju en liten bricka i det, och man får göra sitt så gott det går. Det går inte, ser man det stora, vad man än håller på med, så då kommer man ju lägga ner vad det gäller miljö och allting. Man ska bara se vad hjälper att jag gör det här. Men lite grann inom polisen. Man får ju, ska ju vara nöjd med sitt eget resultat när man går hem. Det är så jag försöker tänka och förmedla till yngre kollegor. Att du ska ju vara nöjd med ditt, vad du har gjort idag. Du gjorde vad du kunde. Om du nu är ute och jobbar eller om du svarar som våra operatörer, gör ett samtal och gör ett jättebra jobb. Då ska man känna, fasen, du gjorde precis det du kunde idag. Du kunde inte göra så mycket. Sen var det utfallet att personen ändå gjorde kanske sig själv illa. Ja, men du gjorde vad du kunde då. Det är där man ska känna på något sätt när man kommer hemma. Ja, inte skitbra helt ut, men ändå ganska okej då. Jag gjorde ändå rätt okej kommendering här eller vad det kan vara. Jag gjorde vad jag kunde och tyckte att ja, fan, jag bet ihop och höll ihop. Och gjorde det jag skulle och känna ja. Sen var det utfallet ganska dåligt. Vi fick skador i gruppen. Internt kanske då stenar kastade annat. Men ja, det måste känna sig så. Man kan inte gå och vara missnöjd heller och leta efter det perfekta utfallet. För då tror jag du får en stresspåslag så att du till slut inte pallar. Mm. Det måste ventileras på en rimlig nivå.
Vad skulle du, om du fick styra och ställa lite mer över den svenska polismyndigheten, vad skulle du kunna tänka dig att förändra om du fick?
För det första så skulle det första jag tänker på det, och det jag brukar ibland uttrycka, det är ju inte alltid så det blir populärt, det är väl inget i min tycke något extraordinärt ut, men att vi måste köra det här i botten.
Och när, men vad menar
vad jag menar med det är, vi kan inte bygga upp kulisser, vi ska inte bygga upp några fasader, frisera siffror, låtsas. Utan är vi inte bättre än så här för att vi inte är fler, då är högen så här hög på den utredningsavdelningen. Och that's it. Klarar vi inte jobben, vi kan inte resurssätta inom de här prioriteringstiderna som finns, som då är från 4 minuter 20 och uppåt så här. Vi har ingen resurs. Ja, men då är det ju så här det ser ut. Då kan vi inte låtsas att vi är fler. Då får vi säga att tyvärr, vi är inte fler. Vi klarar inte det här bättre än så här. För att politiker och andra ska kunna säga, men det här går ju inte. Nu måste vi göra någonting för att attrahera det här yrkets så att säga, intresse från all, så att vi får fler goda människor att söka, såväl civila som är lättare att få i drift för att de inte har och kräver polisutbildning. Vi måste visa att så här illa är det. Men jag känner ibland att vi gör inte det. Att vi låtsas.
Menar att vi liksom förskönas, att det, sanningen förskönas?
På högsta ledningsnivå kan man väl säga, eller även på lokalpolisområdesnivå. Det var ju inte var just Thornberg, vår rikspolischef här, som är sympatisk och duktig. Men att det liksom, det förskönas. Det, liksom, det är så bra här och vi, det här går, det klarar vi. Och jajamän, och tumme upp. Och sen så står ju folk och skriker, vad håller ni på med? Mm. Och så lyssnar vi inte på dem, det är ju dem vi gör det för. Varför sitter vi på de här mötena för? Ja, vad skitbra möte liksom. Vad jäkligt bra hotell och allting. Ja, men vad gav mötet? Ja, det var jäkla bra bärs i baren också. Ja, men vad gav mötet för medborgarna och för oss som myndighet? Ja, det var oklart. Det måste liksom, vi kan inte hålla på med det här längre. Liksom att låtsas och jag kan tycka det är lite rätt person på rätt plats. Det är min grund i allt egentligen. Inte frisera.
Man skulle rekommendera unga människor då söka. Du har ju unga barn, ganska unga barn för din relativt höga ålder. Det ska jag säga, jag är ännu yngre barn. Men...
Tack så mycket. Tack så mycket. Nej, men det är klart att jag skulle göra det. Det har varit ett fantastiskt yrkesliv. Jag tycker att jag har haft, fast det har varit jobbigt i vissa delar. Och man har haft jätteroliga stunder. Och det tycker man om... Man vet ju ungefär vad det handlar om som polis. Mm. Ja, det kan man ju söka fram på ett annat sätt. Mm. Jättebra yrke. Du blir inte rik mer än på erfarenheter. Lite larvigt, men så är det.
Det finns ju också... det är väldigt händelserikt. Du kommer få med om saker som människor aldrig får med om. Men du har ju väl också varit med om händelser som du kanske skulle vilja sudda bort. I minnet.
Ja, absolut. Man har ju... sett saker som andra inte har sett, och det är mycket elände och tragedi och trafikolyckor och döda. Det är inte så att de har, att man hamnar på sådana jobb löpande så att det blir en stor hög, men visst ackumuleras ju en del för oss alla, det gör det, och vissa har ju en jäkla otur och hamnar ju på flera jättegrova grejer. En kompis och kollega hemma hamnar ju på dubbelmordet, och innan det var han på ett annat, alltså vidrigt ärende som först just på plats då. Mm. medan andra kan jobba i 20 år och aldrig hamna först där.
Ja, just det.
Så det är lite olika.
Hur har det påverkat dig? För det är ändå du som polis så... Du ser ju liksom skuggsidan konstant egentligen, samhällets skuggsida. Och du ser de här familjerna som man kanske läser om där du är inne. Du går in i lägenheterna, du ska bistå SOS och det är handräckningar och det är folk som mår psykiskt dåligt och så vidare. Hur har du hanterat det? Hur har det funkat för dig?
Ja, för mig tycker jag det har funkat bra. Jag lärde mig ju att sätta mig en bil och åka hem när man nu pratar om tiden i utanför Stockholm. För där tar det ju tid att komma hem för oss alla. Så kommer jag hem fort så sätter jag mig ändå i soffan. Och egentligen gör jag ingenting. Mm. Man sitter och processar. Så jag lärde mig, det låter som att det är svårt. Men jag gick hellre hem när jag hade hund, framförallt som hundförare. Mm. Så processar man saker utan att man kanske tänker på vad man har gjort. Och sen när man kommer hem så var det färdigsnurrat i huvudet efter en 25 minuter. Och då kom jag säng tidigare. För på något sätt behöver man tänka. Fundera på, det är nog olika. Vissa kanske går hem och bara toksover. Men jag kan sitta och irritera mig på att jag inte återkopplar en ganska banal grej. För jag hade sagt det. Och störa mig på det. Det är lite grann vilken prestation man lägger på sig själv. Men på något sätt. Och så pratar man ju mycket med varandra. Vi har ju avslutningssamtal nu. Jättebra. På ledningscentralen. Då, för att just fånga upp vad vi har gjort under dagen. Det har varit lite tråkiga händelser och sånt. Då har vi chans att fånga upp det. Då har man ju även i kommenderingsmiljön. Och om möjligt på IGV. Kan jag tänka mig, mycket svårare. Det gäller att samla ihop de här grejerna. Mm. Ventilera ut dem.
Jag var ju ute och hälsade på polisen i Rinkeby. Och Anders där var ju gäst också. Och de hade innan utsättningen. Då gick de igen. Jag vet inte vad det kallades för. Men de surrar liksom om hur läget är. Och, alltså, innan de drar igång så kör de någon... Jag kommer inte ihåg vad han kallade det för. Men det lät ganska sunt. Alltså, det blev något försnack innan. Mm.
Startsamtal av
en. Ja, det kanske heter startsamtal då.
Och vi, även på andra ställen. Men det finns väl ingen riktigt så här mall på det. Men det är väl bra att veta vad alla och hur läget idag. Liksom. Mm. Det är lite så man gör man ju idrottsligt också. I andra sammanhang om man ens om bara ska spela boll. Så lägger man ju upp en lite surr innan. Liksom, och så är det någon som kanske är lite svårt dåligt. Eller behöver fixa något. Eller ha någonting på top of mind liksom, så det är väl bra att kunna göra det, men jag tror att det har blivit mycket bättre, men jag tror att det slarvas också.
Mm. Mm.
Alla vill hem sen efteråt så.
Ja, man vill ju hem till slut.
Ja, så oavsett, är det ju. Då är det ingen som vill sitta och ta det där samtalet.
Nej, oavsett vad man jobbar med. Ja, tiden går fort när man diskuterar det polisiära, men som vanligt måste vi avsluta med att höra hur mycket polis- och snutfilmer du kollar på.
Snut, snök, snut, snack och snutfilma. Åh, jag satt och tänkte på det när du namedroppade det där lite innan. Jag har varit precis still i huvudet här, vad man tittar på.
Men det kanske avslöjar att du inte sitter liksom som klistrad vid Netflix eller...
Nej, det har jag inte tid med. Snuten i Hollywood såg jag faktiskt här den första nu. Från 84 tror jag.
Ja.
Han är väl bara 23 år tror jag där i den rollen när det mörker, men det var bättre än jag trodde, man säger så. Det är alltså, en snutrulle riktigt där, det är ju inte, kan jag inte påstå, det är inte så smutsigt så, men
nej, just det är det ju inte.
Men det är lite tramsigt, men
ja, men det är en polisfilm. Det är ju liksom det fiction de spelar på den. Jag kommer ihåg den började där. Det är så här Foley, så fucking Foley in here, och så står vi för en annan kille står vid hans skåp där. This is not my locker. Så går man därifrån. Bra början på en polisfilm.
Ja, det kommer jag inte ihåg faktiskt. Men du får nog hjälpa med det. Jag kan inte namedroppa några riktigt bra
jag
runda,
har ju liksom. En del. Jag gillar ju faktiskt en del mörka så här. Det finns ju en, jag tror jag nämnt den någon gång. Det finns en med en av mina favoritskådespelare, Harvey Keitel, som heter Bad Lieutenant. Och det är liksom en väldigt mörk polis, en väldigt usel polis. Som spelas av Harvey Keitel. Som säljer droger. Som spelar. Mm. Gamblar med sina kollegor. Blåser dem på pengar. Men det är ju fiction såklart. Men jag vet inte varför jag gillar. Jag gillar även Training Day med Denzel Washington.
Den håller jag med om. Den är ganska smutsig och väldigt tagen. Bra scener där.
Ja,
Copland
precis.
Gillar jag med nu, kommer jag på.
Copland har vi med en tjock Sylvester
Stallone. Svullen Sylvester och Harvey Keitel också. Med där.
Så det är tre rullar med dåliga poliser.
Bra musche på Deniro också. Bra musche på Deniro.
inte oviktigt.
Nej, det är viktigt. Pröjsare.
Och jag vet inte, jag tror kanske för att det är... vi har pratat mycket om så här, tunna blå linjerna. Många pratar om den är bra, den beskriver verkligen. Men ibland tycker jag att det är kul att försvinna ifrån den polisiära... Alltså, som snuten i Hollywood som inte alls har med verkligheten att göra. Som till exempel Bad Lieutenant för mig som inte skulle kunna hända typ i Sverige.
Jag har inte sett
Nej, men han, du vet, tar ju knarket i beslag, säljer det vidare. Men det är en bra skådisar och det är en story som jag
American
fastnar i.
American Gangster lite.
Ja, men lite så ja. Ja, det är ju en väldigt bra roll i och för sig.
Men du vet varför man har som man, varför man har en rejäl mustasch?
Det borde jag ju som halvtysk veta.
En rejäl mustasch var en kollega som satte namn på. Det har man inte för att imponera på kvinnor. Det har man för att imponera på andra män.
Jag ser så.
Och det var lite så här, på tal om De Niros mustasch i Kaplan här.
Okej.
Okay. Man har en fet murre liksom för att, jävlar vilken murre han har. Alltså.
Men jag vet inte
för att bräda andra karlar.
Men jag vet inte om jag blev impad av en fet mustasch någon gång faktiskt.
Inte jag heller, kanske.
Men kanske back in the days var det med. Anders, stort tack för att du var med och tar sitt snusnack. Vi ska prata vidare ett Patreon-avsnitt och då är jag nyfiken på den andra gången du med hjälp av hund räddade livet på en person.
Det kan vi ta, det var i Söderköp.
Ja. Tack så länge.
Tack så länge, tack Hasse.
Tack så jättemycket. Podden är slut för den här veckan, men vi är tillbaka i nästa såklart. Och jag hoppas du lyssnar då med. Smitt in på Patreon, ta del av bonusmaterial. patreon.com/snutsnack. Ha det bra till nästa vecka. Vi hörs då. Hej då.